Kapitel 17. Nya gäster. Sidan 237. När första månen var förbi hade Moraine kommit fram till att sökandet efter en profetias uppfyllelse innebar ytterst lite äventyr och en stor mängd tristess. Nu när 3 månader hade gått sedan hon lämnade Cherwellan bestod hennes storslagna jakt huvudsakligen av besvikelser. De 3 ederna fick fortfarande hennes skinn att kännas för trångt, och nu var hon dessutom ständigt öm efter alla timmar i sadeln. Vinden fick de stängda fönsterluckorna att skallra. Hon skruvade på sig på den hårda trästolen medan hon dolde sin otåliga min bakom en kopp med osötat te. I Candor unnade man sig inte mycket bekvämligheter i ett sorgehus. Hon skulle inte ha blivit särskilt förvånad över att se frost på de snidade möblerna eller den stålklädda klockan över den tomma eldstaden. Alltsammans var så besynnerligt i snåd, suckade Jureen Najima och drog för 10:e gången sina döttrar till sig, som om hon aldrig tänkte släppa dem. Det såg ut som om de fann tröst i moderns hårda omfamning. Karlar och Esel, som stod på varsin sida av Jureens stol, var kanske 13 eller 14 år gamla. De hade moderns långa svarta hår och stora blå ögon fyllda med saknad. Också Jureens ögon såg stora ut i ett ansikte som sorgen hade holkat ur, och hennes enkla grå klänning verkade vara sydd åt en fylligare kvinna. Joseph var alltid så försiktig med lyktorna i stallet, fortsatte hon, och tillät aldrig någon form av öppen eld. Pojkarna måste ha burit ut lille Jared för att titta på när deras far arbetade och... Ännu en ihålig suck. De blev instängda där allihop. Hur kunde hela stallet fatta eld så fort? Det verkar så orimligt och meningslöst. Det är inte mycket som verkligen saknar mening, husmor Jajima, sa Moraine tröstande och ställde ner koppen på det lilla bordet vid sin sida. Hon kände mig kvinnan, men Jureen hade börjat upprepa sig. Det är inte alltid vi kan se orsaken, men vi kan finna någon liten tröst i vetskapen om att den finns. Tidens hjul spinner in oss i väven efter eget kynne. Men väven är ljusets verk. Hon fick undertrycka en grimas när hon hörde sig själv. Dessa ord krävde en tyngd och en myndighet som hon inte kunde ge dem med sina unga år. Ett kort ögonblick önskade hon att hon redan haft det tidlösa utseendet. Men det sista hon kunde kosta på sig nu var att det började pratas om att en ACG varit här. Än hade ingen syster besökt Jureen, men förr eller senare skulle det komma någon. Ni har säkert rätt, i snåd, Eilis, mumlade den andra kvinnan hövligt. Men det syntes i de ljusa ögonen vad hon tänkte. Den här utlänningen var ett enfaldigt barn, så må hon vara adlig eller ej. Moraines påstådda ställning framgick av Keseirans lilla blå sten på hennes panna och en mörkgrön ridklänning som Tamora hade sytt. En adelsdam fick ställa frågor som folk aldrig skulle godta från en ofrälse, och ingen blev förvånad om hon uppförde sig besynnerligt. Hon påstod sig vara ute på resa för att avlägga kondoliansvisiter efter kung Lärmans död. Även om det inte verkade vara många som sörjde honom ens i Carhain. De senaste nyheter hon hört därifrån var 1 månad gamla, och enligt dem var det 4 olika hus som gjorde anspråk på tronen. Det hade förekommit hetska skärmytslingar som i vissa fall gränsade till riktiga slag. Ljus, hur många skulle dö innan saken var avgjord? Folk skulle ha dött även om hon följt salens vilja. En pretendent till soltronen stod aldrig oemotsagd, och om motståndet inte tog formen av öppen strid kunde det bli lönnmord och kidnappning istället. Men hon hade i varje fall varit borta tillräckligt länge för att avstyra de planerna. och hon skulle få betala för det, utöver det straff Sierin tilldömde henne för hennes olydnad. Kanske lyste lite av hennes ilska igenom, och husmor Najima tolkade det som att hennes egna tankar varit för tydliga. För nu började hon tala igen med ängslig röst. Ingen ville dra på sig en ädlingsvrede, inte ens om hon var utlänning. Det är bara det att jag och Josef alltid hade sån tur, ersnåd Eilis. Alla pratade om det. De sa att om Josef Najima trillade ner i ett hål så skulle han hitta opaler på botten. När han hörsammade hennes nåd Kairils kallelse att ge sig ut för att strida mot Eil var jag förstås orolig. Men han fick inte så mycket som en skråma. När det bröt ut feber i lägret rörde den aldrig oss eller barnen. Josef vann förstinnans nåd utan att ens anstränga sig. Sen verkade det som om ljuset verkligen sken över oss. Jared föddes frisk och hel och kriget tog slut. Alltihop på några dagar. Och när vi kom hem till Kanlun gav förstinnan oss hyrstallet som betalning för Josefs tjänst och hon svalde tårar som hon vägrade fälla. Karlar började gråta och hennes mor drog henne närmare, viskade tröstande ord till barnet. Moraine reste sig upp. Fler upprepningar. Det fanns ingenting för henne här. Jureen ställde sig också upp. Hon var ingen lång kvinna, men ändå nästan en hand längre än Moraine. Båda flickorna kunde se henne rakt i ögonen. Hon tvingade sig att inte skynda, utan mumlade fler kondolianser och försökte trycka en börs i sämskskinn i kvinnans hand när flickorna kom med hennes pälskantade mantel och handskar. En liten börs. I början hade hon varit generös av ren vana. Trots att penninggåvan var på väg eller redan hade kommit. Men nu skulle hon snart bli tvungen att hitta en bank. Kvinnan vägrade att ta emot börsen, vilket irriterade Moraine. Nej, hon förstod stolthet. Och dessutom hade hennes nåd Kairil sett till att de hade vad de behövde. Att det fanns en klocka i huset visade att det var ett välbärgat hushåll. Det som egentligen irriterade henne var hennes egen önskan att komma därifrån. Jureen Najima hade förlorat sin make och tre söner på samma eldfängda morgon. Men hennes Jared hade fötts nästan 20 mils steg från Drakberget. Moraine tyckte inte om att känna lättnad i samband med ett spädbarns död. Och likväl gjorde hon det. Den döde pojken var inte den hon letade efter. När hon kom ut under den grå himlen drog hon manteln om sig. Alla som gick på Kanlums gator med öppen mantel skulle dra blickarna till sig. I varje fall alla utlänningar, om det inte var tydligt att det rörde sig om en ACD. Dessutom var hon inte helt omedveten om kylan, även om hon inte lät den röra henne. Hon kunde inte begripa att folk här kunde kalla detta för ny vår utan minsta ironi. I tankarna strök hon ett streck över Jureen Najimas namn. Andra namn i anteckningsboken i hennes bältespung var redan överstrukna på riktigt. Mödrarna till fem pojkar som fötts på fel plats eller fel dag. Mödrarna till tre flickor. Den förvissning som hon hade känt i början om att hon skulle bli den som hittade gossebarnet hade bleknat till ett svagt hopp. Det fanns hundratals namn i boken. Säkerligen skulle någon av Tamras sökerskor hitta honom först, men hon tänkte ändå fortsätta. Det kunde ta flera år innan det var tryggt för henne att återvända till Tarvalon. Många, många år. Trots att vinden som ven över hustaken var isande kall var de slingrande gatorna fullpackade med människor, ekipage och gatuförsäljare med sina brickor eller handkärror. Kuskarna gastade och smällde med sina långa piskor för att röja väg. De kvinnliga mindre försiktigt än de manliga och kunde på så vis röra sig i rak linje. Men för hennes del handlade det om att slingra sig fram. väja för vagnar och kärror med höga hjul. Hon var långt ifrån den enda utlänningen som gick till fots här. En tarabonier med buskig mustasch trängde sig förbi henne med en hastigt framuttrad ursäkt, liksom en olivhyad altaranska som blängde på henne. Sen kom en leende ilianare med ett skägg som lämnade över läppen bar. En riktigt stilig kar och inte för lång. En mörkhyad tairenier i randig mantel. Ännu stiligare mönstrade henne uppifrån och ner och trutade med munnen på ett sätt som förrådde hans lidliga tankar. Han gjorde till och med en ansats att närma sig för att tala med henne. Men hon lät vinden dra manteln åt sidan så att färgränderna på hennes bröst kom till synas. Då kilade han därifrån. En handlerska skulle han kanske ha velat närma sig med sin fagra uppsyn och sina oanständiga förslag. Men en adelsdam var en annan sak. Alla behövde inte röra sig i krypfart. Två gånger såg hon Eiseger strosa fram genom vimlet. Och de som kände igen deras tidlösa ansikten skyndade sig att skutta åt sidan och säga åt andra att gå undan. Så systrarna gick i små tomrum som flöt fram längs gatan med dem. Ingen av kvinnorna var någon hon hade träffat, men hon höll ansiktet nedvänt och höll sig på andra sidan gatan, så långt bort att de inte skulle kunna känna hennes förmåga. Hon borde kanske lägga sig till med en slöja. En kraftig kvinna strök förbi och hennes ansiktsdrag doldes bakom skir spets. Shirin Vaya själv skulle ha kunnat komma inom 10 stegs avstånd utan att Moraine kände igen henne om hon haft på sig en sån. Tanken fick Moraine att rysa, hur löjlig den än var. Värdshuset där hon hyrde ett litet rum hette Himlens portar och var ett stort 4-våningshus med gröna takplattor. Det var det största och bästa värdshuset i Kanlum. Runt omkring fanns juvelerare och guldsmeder, silversmeder och sömmerskor som sålde sina tjänster och varor till ädlingarna uppe på jordfästet, höjden som reste sig bakom värdshuset. Hon skulle inte ha tagit in där om hon inte redan betalat när hon upptäckte vem som också bodde där. Det fanns inte ett enda rum att få tag på någon annanstans i hela staden. Men hon skulle ha föredragit ett höloft. Nu tog hon ett djupt andetag och skyndade in. Varken den plötsliga värmen från de 4 stora eldstäderna eller de ljuvliga dofterna från köket förmådde få hennes spända axlar att slappna av. Skänkrummet var stort och vartenda bord under de klarröda takbjälkarna var upptaget. De flesta av gästerna var handelsfolk i osmyckade kläder som satt och köpslog lågmält över en bägare vin. Och här och där satt välbärgade hantverkare vid färggranna rockar eller klänningar översållade med broderier. Hon såg dem knappt. Inte mindre än 5 systrar bodde på Himlens portar. Dock ingen som hon kände igen från tornet. Ljuset var det tack. Och allihop satt i skänkrummet när hon kom in. Mäster Helvin, värdshusvärden, skaffade alltid fram ett bord åt en HD, även om det innebar att andra gäster fick tränga ihop sig. Systrarna höll sig var och en på sin kant, tog nästan ingen notis om varandra. Och de som inte känt igen en ACD på utseendet visste vid det här laget bättre än att tränga sig på. Runt alla andra bord satt folk och trängdes. Men i de fall någon av systrarna hade sällskap av någon man så var det hennes väktare. Män med hård blick och farlig uppsyn, oavsett hur ordinära de än såg ut för övrigt. En av systrarna som satt för sig själv var röd. Något som Moraine fått veta genom en kommentar hon råkat höra. Det var bara Felana Bevein, en slank, blond, brun syster i enkel brun ylleklänning som hade på sig sin sjal. Hon hade varit den första som ställt Moraine mot väggen när hon kom. De hade förstås känt hennes förmåga så snart hon kom i närheten. och Rain stack handskarna innanför skärpet och vek manteln över armen. Sen styrde hon stegen mot stentrappan i bakre delen av rummet. Hon gjorde sig ingen brådska, men sölade inte heller. Systrarnas blickar som följde henne kändes som fingrar. Fingrar som var på vippen att gripa efter henne. Ingen sa någonting till henne. De trodde att hon var en vildbrukare, en kvinna som själv hade lärt sig att bruka kraften. Denna lyckliga villfarelse hade kommit till av misstag, genom att Felerna missuppfattat en sak som Moraine sagt. Men den förstärktes av att det fanns en riktig vildbrukare på värdshuset. Ingen visste vad fru Asher var, utom systrarna. Många i Sejer ogillade vildbrukare, ansåg att de utgjorde en förlust för tornet. Men de flesta gjorde sig inte omaket att ställa till några bekymmer för dem. Fru Asher var en handelskvinna klädd i mörkgrått ylle och med en röd emaljerad brosch som enda smycke. Hon sänkte blicken varje gång någon syster tittade på henne, men de var inte intresserade av henne. Inte med hennes gråa hår. Sedan, just som Moraine kom fram till trappan, hördes en kvinnoröst bakom henne. Nej, men se där, vilken överraskning! Moraine vände sig hastigt om och lyckades med svårighet hålla god min medan hon neg kort, som det passade sig för en lägre adelsdam inför en ACD. Två ACD. Efter Sherin själv kunde hon knappt komma på två systrar hon hellre ville undvika än de båda som nu stod framför henne i sina flärdfria sidenklänningar. De vita stråken i Larell Tarsis långa hår underströk hennes stillsamma kopparhyade elegans. Hon hade undervisat Moraine i flera kurser, både som novis och antagen. Och hade en förmåga att ställa just den fråga man absolut inte ville behöva svara på. Men än värre var att den andra systern var Marine. Att se dem tillsammans kom som en överraskning. Hon hade inte trott att de var särskilt förtjusta i varandra. Larell var lika stark som Marine, vilket betydde att Moraine måste underkasta sig dem. Men nu var de inte i tornet. Fast om någon av dem sa fel sak nu, skulle snart alla systrarna i rummet veta att Moraine Damodred reste under falsk flagg. Det skulle så småningom nå fram till fel öron, lika säkert som att persikor var giftiga. Så var det här i världen. Sen skulle det inte dröja länge innan hon fick en kallelse tillbaka till Tervallon. Att bryta mot en ärmelintronandes befallning en gång var illa nog. Gjorde hon det två gånger skulle Sherin förmodligen skicka ut Eichager för att hämta henne. Hon öppnade munnen i hopp om att kunna förhindra allt detta. Men någon annan tog till orda först. Det är ingen idé att försöka med henne, sa Felerna. Hon var ensam vid ett bord i närheten där hon suttit och skrivit energiskt i en liten bok med skinnperm och hade en bläckfläck på näsan av alla ställen. Säger att hon inte är intresserad av att fara till Vita tornet. Envis som en sten och hemlighetsfull. Man kunde tro att vi skulle ha fått höra om det dykt upp en vildbrukare även i ett lägre Carr Haynes hus. Men barnet här tycker om att hålla sig för sig själv. Larell och Marine tittade på Moraine. Larell höjde ena ögonbrynet och Marine försökte uppenbarligen hålla tillbaka ett leende. Det är helt sant, ACD, sa Moraine försiktigt, lättad över att någon annan hade gett henne en grund att bygga på. Jag när ingen önskan att skriva in mig som novis och tänker inte göra det. Felerna spände blicken i henne. Men det var fortfarande de båda andra hon talade till. Säger att hon är 22. Men den regeln har tornet töjt på en och annan gång. En kvinna säger att hon är 18. Och som 18-åring blir hon inskriven. Om det inte är en alltför uppenbar lögn, i varje fall. Och den här flickan skulle man utan vidare kunna ta för... Våra regler skapades inte för att brytas, sa Larell vast. Och Marine tillade beskt. Jag tror inte att den här unga damen kommer att ljuga om sin ålder. Hon vill inte bli novis, Falana. Lämna henne i fred. Moraine var nära att ge ifrån sig en lättad suck. Falana var tillräckligt mycket svagare än dem för att låta sig avbrytas. Men hon reste sig ändå från bänken och tänkte tydligen fortsätta diskussionen. När hon kommit halvvägs upp kastade hon en blick upp mot trappan bakom Moraine, spärrade upp ögonen och satte sig abrupt igen. Sen koncentrerade hon sig helt på skrivandet, som om det inte fanns någonting annat än hennes bok i hela världen. Marine och Larell drog åt sina sjalar, så att både den grå och den blå fransen vajade. De såg ut som om de mycket hellre skulle vilja vara någon annanstans, och som om deras fötter var fastspikade vid golvet. Så den här flickan vill inte bli novis, hördes en kvinnoröst från trappan. En röst som Moraine bara hade hört en gång förut, 2 år tidigare, men aldrig skulle glömma. Det fanns ett antal kvinnor som var starkare med kraften än hon, men bara en kunde vara så här mycket starkare. Mot sin vilja tittade hon över axeln. 2 nästan svarta ögon granskade henne under en rund knut av järngrått hår, prydd med guldornament i form av stjärnor och fåglar, månskäror och fiskar. Katsuen hade också sin sjal på sig. Dess frans var grön. Enligt min åsikt, sa hon torrt, skulle du kunna må bra av att gå i vitt i 10 år, flicka? Alla hade trott att Cadjoan med Ladrin dragit sig tillbaka för länge sedan och dött i all tysthet, ända tills hon dykt upp igen i Ale-krigets början. Åtskilliga systrar önskade säkert att hon faktiskt legat i graven. Cadjoan var en mytisk gestalt, och det var högst obehagligt när en myt plötsligt stod och stirrade på en livslevande. Hälften av de saker som berättades om henne närmade sig det omöjliga, medan resten hade passerat den gränsen, även i de fall det fanns bevis. För flera mansåldrar sedan hade hon lurat ut en kung av Terbraborn ur hans palats när det blev känt att han kunde leda kraften och fört honom till Tervallon för att han skulle bli stillad. Hon hade blivit förföljd av en här som inte trodde att det var sant och tänkte rädda honom. Hon hade kidnappat både en kung av Aradroman och en drottning av Sälde på samma gång, fört bort dem i hemlighet och inte släppt dem förrän ett krig som tycktes oundvikligt hade falnat av sig själv. Det sades att hon böjde på tornets slag när det passade henne, struntade i traditionen, gick sin egen väg och ofta drog andra med sig. Jag tackar för omtanken, ACD, började Moraine. Men Catsuans blick fick henne att tystna. Det var ingen hård blick, bara obeveklig. Det sades att till och med de ämelintronande hade gått med försiktiga steg runt Catsuan under årens lopp. Det viskades att hon rent av hade angripit en ämelintronande en gång. Det var förstås omöjligt. Hon skulle ha blivit avrättad. Moraine svalde och försökte börja om på nytt, men fann bara att hon behövde svälja igen. Cadjoan gick ner för trappan. Ta med flickan, sa hon till Marine och Larell och skred utan en blick på Moraine genom skänkrummet. Handelsfolk och hantverkare tittade på henne, några öppet och andra ur ögonvrån, liksom väktarna. Men alla systrarna satt med blicken ner i bordet framför sig. Marine fick en spänd min och Larell suckade teatraliskt. Men de föste Moraine framför sig efter de guppande guldornamenten. Hon hade inget annat val än att gå. Cadjoan kunde i varje fall inte vara någon av de kvinnor som Chambra hade kallat till sig. Hon hade inte kommit till Tarvalon igen sedan sitt besök när kriget började. Den gröna systern förde dem till en av värdshusets enskilda matsalar, där en brasa brann på den svarta stenhärden och silverlampor hängde på de rödmålade väggpanelerna. En hög karaff stod vid elden för att hålla sig varm, och på ett litet snidat bord stod en lackerad bricka med silverbägare. Maureen och Larell slog sig ner på ett par stolar med färggranna dynor. Men när Moraine la manteln på en stol och började sätta sig, pekade Cadsoen på en plats framför de andra systrarna. "Stå där, barn," sa hon. Moraine kämpade tillbaka en hastigt uppflammande vrede och fick anstränga sig för att inte knyta händerna om tyget i sin kjol. Inte ens en kvinna med Cadsoens styrka hade rätt att ge henne order här. Men Cadsoens obarmhärtiga blick fick henne ändå att ställa sig där hon blivit anvisad. Hon skalv av ilska och fick kämpa för att inte säga någonting som hon skulle behöva ångra. Men hon lyckades. Det fanns någonting av Joanne hos den här kvinnan, fast förstärkt flera gånger om. Joanne hade fötts för att leda andra. Cadsoen var född för att befalla. Cadsoen gick sakta runt om tre. En gång, två. Maureen och Larell utbytte undrande blickar och Larell öppnade munnen, men efter en blick på Cadsoen stängde hon den igen. De anlade stillsamma miner och vem som helst kunde ha trott att de visste precis vad som för sig gick. Då och då kastade Cadsoen en blick på dem, men större delen av hennes uppmärksamhet förblev fäst vid Moraine. De flesta nyblivna systrar, sa den legendariska gröna systern abrupt, tar knappt av sig sjalen ens när de sover eller badar. Men här är du, utan vare sig sjal eller ring, på en av de farligaste platser du kunde välja utanför själva stora fördärv. Varför?
Moraine blinkade.
En direkt fråga. Kvinnan struntade sannligen i sederna när det passade henne. Hon svarade med lätt tonfall. Nyblivna systrar söker också väktare. Varför hade kvinnan valt ut henne så här? Jag har ännu inte bundit någon till mig. Jag har hört att gränslandsmän blir bra väktare. Den gröna systern gav henne en genomträngande blick som fick henne att önska att hennes ton inte varit riktigt så lätt.
Cadsoen stannade bakom Larell och la ena handen på hennes axel.
Vad vet du om det här barnet?
Alla de flickor som Larell hade hållit lektioner för hade sett henne som den fulländade systern och varit imponerade av hennes svala, eftertänksamma sätt. De hade både varit rädda för henne och velat vara som hon.
Moraine var flitig och läraktig, sa hon tankfullt. Hon och Joanne Sange var bland de mest läraktiga som någonsin vistats i tornet. Men det vet du säkert redan.
Låt mig tänka.
Hon var lite väl frikostig med sina åsikter och sitt humör tills vi fick ordning på henne. Hur mycket ordning vi nu fick på henne. Hon och flickan Sange hade en förkärlek för spratt och upptåg som inte gav med sig. Men båda två klarade provet för att bli antagen på första försöket. Hon behöver förstås mogna, men jag tror nog att hon kan bli någonting.
Cadsoen flyttade sig till Maureen och ställde samma fråga till henne. Hon tillade,
en förkärlek för... spratt och upptåg, sa Larell. Ett besvärligt barn.
Maureen skakade på huvudet med ett leende.
Inte besvärlig egentligen. Livlig. Inga av dem upptåg Moraine ställde till med var elaka. Men de var många. Både som novis och antagen blev hon skickad till mig mer än tre gånger så ofta som någon annan flicka. Utom hennes kuddkamrat Joanne. Nu råkar förstås kuddkamrater ofta i knipa tillsammans. Men när det gällde de här båda var det aldrig någon av dem som kom till mig utan att den andra var med.
Sista gången var natten efter att de genomgått provet för att få sjalen.
Hennes leende övergick i en min som liknade den hon haft den natten.
Inte arg, snarare vantrogen över vad unga kvinnor kunde hitta på. Och en aning road. Istället för att tillbringa natten i kontemplation försökte de lägga möss i en systers säng.
Elida Arroyans, och blev ärtappade.
Jag betvivlar att några andra kvinnor har blivit upphöjda till systrar när de fortfarande varit förömma om baken för att sitta efter sitt senaste besök hos novisföreståndarinnan.
Moraine höll god min och lät bli att knyta händerna, men hon kunde inte göra någonting åt sina flammande kinder. Detta dystert roade leende, som om hon fortfarande var en antagen. Så hon behövde mogna.
Nå, det behövde hon kanske, lite grann, men ändå, och alla dessa intima detaljer.
Jag tror att du vet allt du behöver veta om mig, sa hon stelt till Kat Schwan.
Hur nära hon och Schwan hade stått varandra var ingen annans angelägenhet.
Inte heller deras straff. Detaljer om deras straff.
Om du är nöjd nu så måste jag packa mina saker. Jag ska vidare till Chachin.
Hon svalde ett stön innan det hann bryta fram. Hon lät fortfarande sin tunga löpa för fritt när hon var upprörd.
Om Marine och Lartell var bland Tamras sökerskor hade de åtminstone vissa av namnen i hennes lilla bok. Däribland Jorina Jima här i Kanloom. Hennes nåd Ines Demain i Chachin och Avin Shahira som bodde i en by vid landsvägen mellan Chachin och Kanloom. Det enda hon behövde göra för att styrka deras misstankar ännu mer var att säga att hon tänkte fortsätta till Arafel och Shainar därnäst.
Katsuan log, men det var inte alls något vänligt leende.
Du går när jag säger det, barn. Var tyst tills man talar till dig. Det borde finnas kryddat vin i den där karaffen. Häll upp åt oss.
Moraine darrade. Barn. Hon var ingen novis längre. Kvinnan kunde inte bestämma över hur hon kom och gick. Eller över vad hon sa. Men hon protesterade inte. Hon gick till eldstaden, eller snarare marscherade, och tog upp den långhalsade silverkaraffen.
Du verkar väldigt intresserad av den här unga kvinnan, Katsuan, sa Marine och vred lite på huvudet för att se på medan Moraine hällde upp vin. Finns det någonting vi borde veta om henne?
Det fanns någonting retsamt i Larells leende, men bara lite grann, när det var Katsuan hon pratade med.
Har någon förebådat att hon ska bli den ämelintronande en dag? Jag kan inte påstå att jag ser det i henne, men så har jag inte förebådan heller.
Jag kanske lever i 30 år till, sa Katsuan och sträckte ut handen för att ta emot bägaren som Moraine räckte fram. Eller bara tre, vem vet?
Moraine spärrade upp ögonen och hon spillde varmt vin över sin egen handled. Marine fläntade till och Larell såg ut som om någon hade slagit henne i huvudet med en sten.
Lite försiktigare med de andra bägarna, sa den gröna systern, utan att låta sig bekomma av deras häpna miner.
Barn?
Moraine gick tillbaka till eldstaden, fortfarande med stora ögon. Och Katsuan fortsatte.
Maylin är betydligt äldre. När hon och jag är borta är Corinne den starkaste.
Larell ryckte till. Tänkte kvinnan bryta mot alla seder på en gång?
Besvärar jag er?
Katsuans bekymrade ton kunde inte ha varit falskare. Och hon väntade inte på något svar.
Att vi tiger om vår ålder hindrar inte folk från att begripa att vi blir äldre än dem.
Tvi.
Från Corinne är det långt till nästa fem.
Fem när väl barnet här och flickan Sarns har nått sin fulla potential. Och en av dessa är lika gammal som jag och har dessutom dragit sig tillbaka.
Är det någon mening med det här, frågade Marine. Hon lät lite illamående och Larell satt med händerna tryckta mot mellanhjärdat grå i synen. De tittade knappt åt vinet som Moraine erbjöd dem förrän de vinkade bort det. Så hon behöll bägaren, även om hon inte trodde att hon skulle kunna svälja en enda klunk. Catsuan såg bister ut, en skräckinjagande syn. De senaste 1000 åren har ingen kommit till tornet som kunnat mäta sig med mig. Ingen som kunnat mäta sig med Maelyn eller Kareen på nästan 600 år. För 1000 år sedan skulle det ha funnits minst 50 systrar som stod högre än barnet här. Men om 100 år kommer hon att stå i främsta ledet. Och under den tiden kan det förstås komma någon som är starkare. Men det kommer inte att vara 50, och kanske blir det ingen alls. Vi håller på att dö ut. Moraine spetsade öronen. Hade Catsuan någon lösning på problemet? Men på vilket sätt skulle hon kunna vara inblandad i denna lösning? Jag förstår inte, sa Larell vast. Det verkade som om hon hade samlat sig och var arg över den svaghet hon visat förut. Vi är alla medvetna om saken. Men vad har Moraine med den att göra? Tror du att hon på något sätt ska locka fler flickor till tornet? Flickor med större potential? Det sista var hon tvungen att tvinga fram med en äcklad grimas. Sen fnös hon på ett sätt som visade vad hon ansåg om den tanken. Det skulle göra mig ont om hon slösades bort innan hon lärt sig skilja på upp och ned. Tornet har inte råd att förlora henne bara på grund av hennes egen okunnighet. Titta på henne, en söt liten docka till Carhainsk adelsdam. Catsuan satte pekfingret under hakan på Moraine och vände upp hennes ansikte. Innan du hittar en väktare på det här sättet, barn, kommer du att ha fått en pil genom hjärtat av en stråtrövare som vill komma åt innehållet i din börs. Någon buse som skulle svimma vid blotta åsynen av en sovande syster kommer att slå dig i skallen, och sen kommer du att vakna i en gränd utan ditt guld, och kanske än värre däran. Jag misstänker att du skulle vilja välja din första man med samma omsorg som du väljer din första väktare. Moraine drog sig undan med ett ryck, så indignerad att hon inte fick fram ett ord. Först hon och Joan, och nu detta. Det fanns sånt man talade om, och annat som man teg om. Catsuan ignorerade hennes upprördhet. Hon läppjade lugnt på sitt vin och vände sig mot de andra igen. Tills hon faktiskt hittar en väktare som kan täcka ryggen för henne, är det kanske bäst att skydda henne för hennes egen iver. Ni båda är på väg till Chachin, om jag inte tar fel. Hon reser alltså med er. Jag förväntar mig att ni inte släpper henne ur sikte. Moraine fick herravälde över sin tunga igen, men hennes protester var lika verkningslösa som hennes indignation. Maureen och Larell hade också invändningar som de ljudligt la fram. En ACD behövde inte tas om hand, hur nybliven hon än var. De hade egna affärer att sköta. De sa inte var i dessa bestod, eller om de var gemensamma för de båda. Sådant skulle de flesta systrar ha förtigit. Men det var uppenbart att ingen av dem ville ha sällskap. Catsuan tog ingen notis om någonting som hon inte ville höra, utan förutsatte att de skulle göra som hon ville, och slog till när helst de lämnade en blotta. Snart satt de båda och vred sig på sina stolar och fick fram att de hade träffats först föregående dag och inte visste om de skulle färdas tillsammans. Hur som helst tänkte båda tillbringa ett par dagar i Kanlum, medan Moraine ville ge sig av redan idag. Barnet stannar tills ni far, sa Catsuan rappt. Bra, då var den saken avgjord. Nu vill ni båda säkert ta itu med vad det nu är som har fört er till Kanlum. Jag ska inte uppehålla er. Larell knyckte irriterat i sjalen över det abrupta avfärdandet. Sen stegade hon ut, muttrande att Moraine skulle få ångra om hon kom i vägen eller försinkade hennes resa till Chachin. Maureen tog det bättre och sa att hon skulle se efter Moraine som en dotter, även om hon trots sitt leende inte såg särskilt glad ut. När de hade gått stirrade Moraine klentroget på Catchuan. Hon hade aldrig sett någonting liknande, utom den gång hon blivit vittne till ett jordskred. Nu måste hon hålla tyst tills hon fick en möjlighet att ge sig av, utan att Catchuan eller någon av de andra märkte något. Det var absolut det klokaste hon kunde göra. Jag har inte gått med på någonting, sa hon svalt. Mycket svalt. Tänk om jag har angelägenheter i Chachin som inte kan vänta. Tänk om jag inte väljer att stanna här ett par dagar till. Hon behövde kanske trots allt lära sig att lägga band på sin tunga bättre. Catchuan hade stått och tittat tankfullt på dörren sedan den stängts efter Marine och Larell. Men nu vände hon sig om och gav Moraine en genomträngande blick. Du har bara burit sjalen i några månader, och redan har du angelägenheter som inte kan vänta. Pa! Du har inte ens lärt dig den första riktiga läxan, nämligen att sjalen bara betyder att du verkligen kan börja lära dig saker. Andra läxan är försiktighet. Jag vet bättre än de flesta hur svårt det kan vara att finna den när man är ung. Med sig där inom räckhåll och världen framför sina fötter. Tror man. Moraine försökte få en syl i vädret, men hon kunde lika gärna ha stått inför ett snöskred. Du kommer att ta stora risker i ditt liv, om du får leva länge nog. Du tar redan större risker än du vet om. Lyssna noga på vad jag säger, och gör som jag säger. Jag tänker titta i din säng i natt, och om du inte ligger där kommer jag att leta upp dig och se till att du gråter lika bittert som du grät för de där mössens skull. Sen kan du torka dina tårar på den där sjalen som du tror gör dig oövervinnlig. Det gör den inte. Moraine stirrade på dörren när den stängts bakom Catchuan. Insåg att hon fortfarande stod med vinbägaren i handen och tömde den i ett enda drag. Kvinnan var överväldigande. Traditionen förbjöd en syster att bruka våld mot en annan. Men Catchuan hade inte varit det minsta tvetydig i sitt hot. Hon hade sagt det rent ut, och de tre ederna gjorde att hon menade det bokstavligen. Otroligt. Var det av en händelse hon hade nämnt Meilin Arganya och Karin Nagashi? De var två av Tamras sökerskor. Kunde Catchuan också vara en? Hur som helst hade hon prydigt och elegant dragit Moraine ur jakten den närmaste veckan eller mer. I varje fall om hon verkligen följde med Maureen och Larell. Men varför bara en vecka? Om kvinnan deltog i sökandet. Om Catchuan visste om henne och Sean. Om... Där stod hon och fingrade på den tomma vinbägaren utan att komma någon vart. Hon plockade åt sig sin mantel.